Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. En del till synes helt vanliga jobb kan vara mer riskfyllda än man kanske tror. Att jobba nattskift och dessutom ensam kan kännas läskigt. Och i vissa fall kan rädslan verkligen vara befogad. Om natten kan din arbetsplats förvandlas till en farlig miljö att vistas i och plötsligt kanske du inser att du befinner dig i en fruktansvärt utsatt position. Du kanske jobbar natt på den lokala bensinstationen eller i livsmedelsbutiken som är öppet dygnet runt. Eller så kanske du jobbar som nattportier i receptionen till ett hotell, ensam om natten. Ett helt vanligt jobb som för Kristina Olofsson skulle innebära döden. Du lyssnar på Olösta fall om mordet på Visby hotell år 1996. Mitt namn är Nathalie Sejov.
Och mitt namn är Sofie Nyblin.
Stockholmspolisens kalla fallgrupp tog sig an mordet på Visby hotell år 2016 och efter att ha jobbat i 3 år med fallet skulle de uttala sig om att de aldrig har varit så nära att lösa det brutala mordet på Kristina Olofsson som nu. Mordet har legat högst upp på kalla fallgruppens prioriteringslista under en längre tid. De har läst igenom varje sida i den mycket omfattande utredningen och försökt hitta nya infallsvinklar och ledtrådar. Under sitt arbete med fallet har de DNA-topsat ett flertal personer i jakt på att finna mördaren, men har aldrig varit närmare en lösning än vad de är nu, enligt både åklagaren och kalla fallgruppen. Under våren 2019, 22 år efter mordet, kunde de avslöja tack vare lagändringen som gick igenom i januari samma år, så kunde de nu söka på familjemedlemmar i DNA-register. Den möjligheten bidrog till att utredningen plötsligt kunde ta ett rejält kliv framåt i rätt riktning. Närmare en lösning. Hela 225 personer som kan vara nära släktingar till gärningsmannen hade polisen nu både namn och personnummer på. Och kalla fallutredaren Mats Pettersson kunde avslöja för det gotländska magasinet Horisont att det handlade om 153 kandidater som kan vara föräldrar eller barn och ytterligare 72 som kan vara syskon till gärningsmannen. Från mordplatsen hade man nämligen säkrat ett viktigt spår, en DNA-profil från en misstänkt person. Spåret som med dåtidens teknik inte gick att upptäcka. Men nu många år senare när kalla fallgruppen gick igenom alla fynd från brottsplatsen kunde de med den nya, mer avancerade tekniken säkra ett DNA-spår. Det ska samlats in från något föremål från brottsplatsen som fanns i polisens arkiv. Mats Pettersson från kalla fallgruppen kunde inte kommentera var man hade hittat DNA-spåret när han intervjuades i Horisont. Men han kunde konstatera att spåret som säkrats hade tagits från en plats som är central på brottsplatsen. och att platsen hittats på gör att de måste betrakta den här DNA-profilen som att den kommer från en person som har med brottet att göra. Och tack vare lagändringen som trädde i kraft den 1 januari 2019 hade man alltså fått träffar på ett stort antal personer som man tror kan vara familjemedlemmar till den intressanta DNA-profilen. Nu var det dags att gå igång med det tidskrävande arbetet att kartlägga vilka som kunde vara avlägsna släktingar eller nära familjemedlemmar. Sen kontrollera nära anhöriga till de intressanta personerna. Och undersöka om dessa anhöriga eventuellt kan finnas med i den mycket omfattande utredningen som hopat sig på polisens bord under åren som gått. Eller om de på annat sätt kan ses som intressanta i utredningen. Polisen hoppas att tids nog kunna ringa in rätt person som kan hållas ansvarig för den fruktansvärda gärningen i Visby 1996. Det är ett mycket omtalat fall. Ett fall som har kallats Gotlands palmutredning. På grund av den mediala uppmärksamheten och de djupa spår som fallet har satt i lokalbefolkningens hjärtan. Susanne Wilborg, åklagaren i fallet, har haft ärendet på sitt bord i 20 år nu, sedan år 2000. Nu är hon förundersökningsledare i fallet för Kalla fallgruppen som intensivt jobbar med att komma närmare en lösning. Så här nära lösningen tror jag aldrig att vi har varit. Det har aldrig känts så här bra. Jag tror att vi med den här senaste Kalla fallgruppen och utredningen kan komma dit att vi kan förklara vad som hände, sa Susanne Wilborg i en intervju med SVT Nyheter i maj 2019.
Den 11 december var kall på Gotland och snön hade lagt sig som ett tunt täcke över Visby. Men innanför murarna i den centrala delen av Visby, på Visby hotell, värmde man sig med levande ljus. Det serverades julbord och anordnades en dans. Cirka 100 gäster besökte hotellet för att roa sig den kvällen. Det var inte ovanligt för de anställda på hotellet att jobba ensam om natten. Och just den här natten var det 46-åriga Kristina som tog nattpasset i receptionen. Hon var nyss hemkommen efter en semester och hon hade rest långt, hela vägen till USA och hem igen. Kanske var hon fortfarande trött efter resan när hon klockade in för sitt arbetspass på hotellet den kvällen. Hon tyckte inte om att jobba natt. Hon var mörkrädd och detta var hennes sista nattpass innan hon skulle gå på ett nytt schema och jobba dag istället. Klockan var cirka 03.00 på natten när en hotellgäst skulle komma bli den sista att se Kristina vid liv. Gästen passerade receptionen där Kristina befann sig. De båda hälsade på varandra och hotellgästen fortsatte genom lobbyn mot hissarna. När han stod och väntade på hissen som skulle ta honom upp till sitt rum hörde han ett suspekt ljud från en stängd korridor. Ett metalliskt ljud som var svårt att placera. Men så kom hissen, han klev in och hissdörrarna stängdes bakom honom. Strax därefter misstänker polisen att Kristina ska ha fått problem med datorn i receptionen och att det ska varit därför hon lämnade receptionen för att bege sig mot kontorsdelen för att återställa datorn. Och det var då man tror att hon måste ha mött sin mördare. Det var tidigt på morgonen den 12 december 1996 som en kollega till Kristina anlände till Visby hotell för sitt morgonpass. Klockan hade inte ens hunnit bli 6 på morgonen när kollegan som skulle förbereda hotellfrukosten upptäckte att receptionen stod obemannad. I personalkorridoren hittades Kristinas livlösa kropp och bredvid henne låg mordvapnet. En stor blodig bultsax. Det var ett verktyg som kollegan kände igen. Bultsaxen kom nämligen från hotellets verkstad. Klockan var 05.55 när SOS-alarmet tog emot samtalet från den uppjagade anställda på Visby hotell. Chefen för Gotlandspolisens kriminalavdelning minns hotellmordet väl. Det har etsat sig fast på näthinnan som det värsta han upplevt i sin karriär. När jag såg henne ligga där på golvet, det var en syn som inte släpper. Sättet hon hade slagits ihjäl på, mycket våld mot huvudet. Jag har sett mycket under alla år inom polisen, men detta var speciellt, sa han i en intervju i magasinet Horisont. Kristina hade utsatts för grovt våld mot huvudet. Flera slag med bultsaxen hade träffat hennes huvud. Det var tydligt för utredarna att det inte handlade om att bara skada henne. De upprepade slagen mot huvudet tydde på att någon ville ha ihjäl henne. Men enligt kriminalinspektör Roger Björkander, som arbetade med fallet i många år, rörde det sig inte om grovt övervåld. Så här yttrade han sig till helagotland.se år 2010. Hon har inte utsatts för besinningslöst övervåld. Jag vet att en av kvällstidningarna skrev att hon utsatts för det, särskilt kring ögonen. Men så var det inte. Hon har utsatts för behärskat övervåld. Polisen blev snabbt övertygade om att det rörde sig om mer än en gärningsman och att åtminstone ska vara två personer som obehörigt tagit sig in på hotellet den natten genom ett fönster. Det utfördes nämligen ett målningsarbete på hotellet vid tiden för mordet. Och dagen innan hade man plockat ut fönsterkarmen till rum 112 i samband med målningsarbetet. Fönstret, som bara var täckt av plast, blev lätt att ta sig in genom obemärkt via en brandtrappa. Genom hotellets labyrintliknande gångar ska det sedan ha tagit sig till vaktmästeriet och stulit bultsaxen. Färska brytmärken påträffades på dörren till kontorsutrymmet och dörren till ett intilliggande rum i kassaskåpet stod öppet. En servicebox hade märken som tydde på att man försökt ta sig in i den, men inte lyckats. Kan inbrottstjuvarna ha avbrutits under dådet? Utredarna i fallet tror att det riskfyllda inbrottet kan ha ägt rum för att det ryktades om att det skulle finnas en stor summa kontanter på hotellet. Några hundratusen i handpenning inför en båtförsäljning. Det var enbart ett rykte och ingenting som stämde. Men det ryktet kan ha föranlett inbrottet på hotellet. Men det blev bara hotellkassan på cirka 13 000 kronor som gärningsmännen fick tag på innan de flydde från platsen. Någon gång innan de försvann bort i natten måste de ha träffat på Kristina. Antingen i kontorskorridoren eller så överraskade hon inbrottstjuvarna på bar gärning när de var i full färd med att länsa kassaskåpet på dagskassan. Kanske försökte hon stoppa det som pågick. Eller så blev hon bara ett vittne som behövde röjas undan. Det är ingen förutom gärningsmännen som med säkerhet kan veta precis hur det gått till. Men polisen tror att mordet måste ägt rum någon gång mellan 03.16 och 05.45 på natten. Eftersom verktyg från hotellets förråd hade använts såg polisen det som ett tecken på att det inte rörde sig om ett planerat dåd. Gärningsmännen kanske helt enkelt bara hade sett sin chans när de gått förbi på gatan och lagt märke till det borttagna fönstret till rum 112 den kvällen. Det fanns kanske inte tid till några förberedelser. Och man fick bara ta första bästa verktyg man hittade på plats för att ta sig in i kassaskåpet. Efter dådet tror man att gärningsmännen passerat receptionen och flytt ut genom en bakdörr som leder mot Kilgränd och därefter försvunnit ut i vinternatten. Ett av de viktigaste spåren i fallet blev ett skoavtryck som kunde säkras på en tröskel. Det kom från en ovanlig sportsko av märket Reebok. Polisen misstänkte direkt att skoavtrycket kan ha gjorts av Kristinas mördare. Dagen före Lucia vaknade Visbyborna upp till den fruktansvärda nyheten om mordet på Visby hotell. Bakom dörrarna till det avspärrade hotellet jobbade utredarna för fullt för att säkra spår, förhöra hotellgästerna och försöka lägga pusslet om vad som kan ha hänt. Alla de 60 gäster som hade bott på hotellet under mordnatten förhördes och redan dagen efter mordet togs en misstänkt man in på förhör. Men han släpptes kort därefter. Strax efter jul fick Gotlandspolisen förstärkning från Rikskrim som skickade en grupp utredare till Visby för att hjälpa till i utredningen om det omtalade hotellmordet.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare,
a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, Sofie, nu tänkte jag att vi skulle gå igenom i den här diskussionen lite olika spår som polisen har jobbat med i den här utredningen. Allting från Reebok-skor till en intressant Volvo, men även det här viktiga DNA-spåret.
Mm.
Så vi börjar med skorna. Det är inte själva skorna man har, utan det är ett skoavtryck från ett par Reebok-skor som man arbetar med. Och det här skoavtrycket hittade man på en tröskel som man tror, och man tror att mördaren kan ha gjort det här skoavtrycket på målplatsen. Och avtrycket kommer från ett par väldigt specifika skor. Ett par svarta Reebok XO Fit High kallas de här skorna. I storlek 43. Och det intressanta med just de här skorna är att de var ganska ovanliga vid tiden för mordet. Och man kan faktiskt säga att de var ganska omoderna redan på 1990-talet. Enligt kriminalinspektör Bjarkander så kunde en sportskohandlare avslöja att skon faktiskt inte tillverkades längre vid tiden för mordet.
Mm. Okej, så det är ganska ovanliga skor.
Precis. Nu vet man ju inte om de har tillverkats igen efter det här hände. Men vid tiden för mordet så var det ju ett väldigt intressant spår just för att de var ganska ovanliga.
Mm. Ja, det är klart. Det ringer ju in lite färre personer.
Det fanns bara 20-25 bärare av just de här skorna på Gotland. Och sen var sylmönstret också ganska speciellt. Det fanns två olika sylmönster för den här skomodellen. Så det stack också ut.
Okej, så då blir det ännu färre som har haft de här skorna med exakt storlek 43 dessutom. Och den här specifika sulan. Jag tycker det är lite intressant också med storleken. Hade det varit en storlek 45 så hade det varit kanske lättare att säga att det troligtvis tillhör en man. 43 är någon sån här mitt emellan. Det kanske inte är jättevanligt att man som kvinna har storlek 43 i skor. Men det är inte lika ovanligt som om man hade haft till exempel 45.
Mm. Men precis. Och vi kan dela en gammal artikel från Aftonbladet som visar en bild på skorna så att ni kan få se hur de ser ut.
Mm.
Och den delar vi på vår Facebook-sida Olösta fall. Så kan ni se dem själv. Och, ja. Det har i alla fall varit ett väldigt viktigt spår i utredningen, de här skorna.
Mm, jag förstår det.
Och sen kommer vi till nästa spår som är en specifik Volvo som flera vittnen säger sig ha hört under mordnatten. Och det ska kommit från en Volvo med trasig ljuddämpare, ett väldigt högt ljud som den här bilen lämnade efter sig i natten, det här mordnatten. Och Volvon har blivit central i utredningen för att den misstänks vara inblandad på något sätt och man tror att den kan användas vid flykten från hotellet.
Mm.
Det kan ju vara så att gärningsmannen blev upplockad av någon och fick hjälp med att fly. Eller att om det är flera gärningsmän, att de kanske själva har flytt i den här bilen. Det finns många möjligheter.
Ja, jag tänker lite spontant att om Volvon nu var flyktbilen så tycker jag att det tyder lite på att brottet inte var särskilt planerat. För vem planerar en stöld eller ett mord med en flyktbil med trasig ljuddämpare? För att alltså, det hörs. Jag har själv ägt en Volvo med trasig ljuddämpare och det ekar. Alltså, man skäms och kör runt i det.
Mm. Är det inte speciellt välplanerat?
Nej, det känns inte som det. För att har man planerat någonting sånt, då vill man ju kunna komma därifrån så obemärkt som möjligt. Så det tycker jag, är det Volvon som polisen tror, så tycker jag att det säger någonting om ja, men att det här tanken på att det var ett spontant rån som råkade bli ett mord passar ganska bra in på Volvon.
Mm. Och det finns 4 olika vittnesmål från olika personer under mordnatten. Och de redogörs det för i en artikel i Svenska Dagbladet som jag tänkte att vi skulle gå igenom nu.
Mm.
Och alla de handlar då om Volvon. Och det första vittnesmålet kommer från en lägenhet som var belägen ovanför biografen Röda Kvarn. Och den här biografen ligger väldigt nära Hotell Visby. Man kan säga att det ligger ungefär ett kvarter bort om man tittar på kartan.
Mm.
Och det var en man som bodde i en lägenhet ovanför biografen som gick upp på natten för att förbereda välling till sitt barn. Och då hörde han ett ovanligt motorljud starta i gränden utanför. Och det rör sig om Rådstuggränd Mellangatan, precis utanför hans hem. Och på Google Maps, när man tittar på de här gränderna, så rör det sig om väldigt smala gränder. Tänk dig liksom Kull och Sten, Gamla stan, innanför myrarna. Eller innanför myren i Visby. Så det måste ha ekat något oerhört, som du säger. Det hörs när, om en bil saknar ljuddämpare i de här trånga gatorna dessutom. Så förstår man ju att det är många som har fångat upp det här. Att det var, stack ut den natten.
Ja, för en sån bil hörs även när det inte är små gränder som ekar.
Ja, men precis.
Och jag tror väcka ett helt kvarter liksom.
Så. Ja, jag tror inte det är mycket trafik faktiskt så centralt mitt i natten heller.
Nej, och ganska många områden man inte får köra i ens, tror jag.
Ja, det är mycket torg och
gågator. Och...
Precis. Sen är vittnesmål nummer 2 från en man och en kvinna som hörde ett högt motorljud när de kom hem till sin lägenhet på Donners plats. Och då tyckte de att den här högljudda bilen verkade köra högljutt ner mot hamnen.
Mm.
Så då kunde de lokalisera den åt det hållet. Sen så är det tredje vittnesmålet från en kvinna som befann sig i sin bostad på Kommandantsbacken. Som också hörde ett högljutt billjud köra förbi och vidare mot Visborgsgatan. Och sen är det allra sista vittnesmålet den natten om den här Volvon. Och det var en man som bodde utanför Skans port som hörde en bil lysa förbi och köra ut genom porten. Och då är det de här myrarna runt om Visby.
Mm.
Och han kan även ange en tidpunkt. Så det är väldigt intressant. Och han säger sig att det här var strax efter 4 på morgonen när han ska höra det här ljudet.
Mm. Så man kan liksom följa bilens flykt genom vittnesmålen.
Ja, men precis. Om man följer de här vittnesmålen, och jag har faktiskt markerat ut dem på en karta ungefär var det var. Så om man följer dem så kan man se att bilen först har kört igenom Visby innerstad, förbi Visby hotell då, och Slottsparken, för att sen passera ut genom Skans port där det sista vittnesmålet var. Och därefter så försvinner bilen ganska spårlöst. Man hör inte den vidare i natten, vilket är lite intressant också. Och en teori om vad som kan ha hänt är att bilen skulle kunna ha kört ner i ett underjordiskt garage som polisen fick nys om väldigt mycket senare.
Mm-hmm. Mm.
Som fanns precis utanför den här porten. Och det tänkte jag att vi skulle prata om efter diskussionen.
Mm.
Men det är väldigt intressant. Och det skulle kunna vara möjligt att de sen flydde till fots därefter.
Ja. Jag tycker det är lite intressant också, för om det här fjärde vittnesmålet nu stämmer, att det är samma bil man har följt och det är den här bilen som är flyktbilen som har med mordet att göra. Polisen tror ju det. Ja, då skulle det här betyda att men mordet ska ha ägt rum någon gång mellan 3 på morgonen fram till då Kristina blev hittad av sin kollega. Men om vittnesmålet stämmer så skulle det då ha ägt rum mellan 3 och 4.
Det är sant.
Så då blir det bara en timme där som man får utgå ifrån jämfört med betydligt fler timmar om det inte är flyktbilen och ja. Tidsanvisningen som vittnet ger.
Precis, för det var 3 som hotellgästen såg henne i receptionen.
Mm.
Och sen 4 som någon hör den här bilen köra ut.
Precis.
Mm.
Så på den här korta tiden ska då gärningsmannen eller männen ha hunnit ta sig in obemärkta. Alltså efter alla gäster försvunnit, den sista där. Tagit sig in till kassaskåpen och mördat Kristina. Så det är ganska kort tidsspann, och då förstår man också att de var ganska stressade när de drog iväg.
Men precis, det är väldigt intressant, för då är det bara en timme egentligen det rör sig om.
Och då har man också ramat in, om man tänker på vittnesmål igen, att den tidpunkten är den viktigaste.
Mm. Och då är det kanske ganska osannolikt att det skulle vara en helt random bil. Eller vad tänker du? Tror du att den här bilen är inblandade i mordet?
Ja, det känns ju väldigt, väldigt konstigt till att börja med att köra en bil på de här gågatorna mitt i natten utan ljuddämpare. Alltså, redan där är det konstigt med bilen. Och det känns lite osannolikt att det inte skulle ha med varandra att göra.
Eftersom det är samma tid också.
Samma tid, samma plats. Visst, det kan ha varit en random bil som skrämt iväg gärningsmännen, men då känns det också som att den personen som körde den bilen kanske hade kontaktat polisen. Och sagt, det var jag, ni kan utesluta den.
Det är sant. Och det är det ingen som har gjort ju.
Nej.
Sen är det här om det var en eller flera personer. Vi har ju pratat lite gärningsman och gärningsmän, det är lite förvirrande.
Mm.
Och polisens huvudteori är att brottet har begåtts av flera personer faktiskt. Men med det sagt så har de också sagt att de inte utesluter att det skulle kunna vara en person.
Nej, och jag tänker också att det kan ju också ha varit en gärningsman som utfört själva mordet och att det andra gärningsmännen eller andra gärningsmannen suttit i flyktbilen och väntat. Alltså det behöver ju inte vara två gärningsmän, det kan vara en gärningsman och så någon som är medskyldig.
Men precis, hjälp till att fly eller hjälp till med själva
inbrottet. Eller, ja.
Precis. Så man gör i alla fall inte helt säker på att man baserar teorin på flera, men det skulle kunna vara något sånt. Men de verkar vara ganska säkra på sin sak i alla fall om att det rör sig om flera personer som varit inblandade i hela det här förloppet. Men oavsett vad så är det bara en DNA-profil rör sig om som de har hittat på de här föremålet som vi inte riktigt vet vad det är. Och Kalla fallgruppen har främst fokuserat på att leta efter intressanta personer i missbrukskretsar för att hitta sin misstänkta person. Och man arbetar efter teorin att mördaren kan ha vistats i dessa kretsar vid tiden för mordet. Och polisen kan tyvärr inte uttala sig om det rör sig om någon som befinner sig på Gotland idag. De tror att personen hade lokalkännedom vid tiden för mordet, men kan inte uttala sig om huruvida intressanta personer kan ha flyttat på sig. Det är ganska många år sedan nu, man kan ju flyttas från Gotland sedan dess.
Mm. Ja, och speciellt kanske om man har utfört något sånt här, att man inte vill bo kvar.
Men precis. Men Kalla fallgruppens teori i alla fall om att det rör sig om någon med missbruksproblematik. Och jag tyckte det var ganska intressant för det skiljer sig ganska mycket från den gärningsmannaprofil som man arbetade med efter start.
Mm.
Alltså efter från start. Nämligen att det rörde sig då, pratade man om en ganska vanlig person som kan ha varit dömd för något mindre brott men ändå var respekterad av sin omgivning.
Ja.
Man pratade om att personen antagligen hade ett vanligt jobb och på något sätt kände till hotellet. Var kassaskåpet låg och så vidare. Man snackade då om i olika intervjuer i medierna, poliserna man intervjuade dem att man tror att den misstänkta personen hade en viss social fallhöjd. Och med det menar man att gärningsmannen ska ha haft en del att förlora på att bli ertappad med att genomföra det här inbrottet. Och då pratar vi inte om någon som är kanske väldigt, väldigt utsatt till att börja med. Utan snarare någon som kanske inte vill riskera att bli ertappad med att göra något kriminellt.
Nej, jag tänker också kanske någon som är i en ekonomisk knipa och som det här krävs för att den inte ska falla heller, den sociala fallhöjden som de pratar om.
Ja, men precis. Det var det man faktiskt pratade om. Att de tror att det var en person som var i en akut ekonomisk knipa och att man behövde pengar fort. Där av inbrottet på hotellet. För det är ganska stor risk att göra ett inbrott på ett hotell.
Mm.
Det är många potentiella vittnen bland hotellgäster och så vidare. Det är alltid bevakat. Det finns alltid personal och så vidare. Så Roger Bikander som var kriminalinspektören när det begav sig. Han yttrade sig om när han intervjuades i Aftonbladet att han tror att personen eller personerna måste ha varit ganska desperata.
Mm.
Så att han tror att inbrottstjuvarna helt enkelt tyckte att det var värt risken. Att det fanns så pass mycket pengar på hotellet enligt vad de trodde. Att det var värt att ta den här risken att göra det här riskfyllda dådet.
Ja, också det här om det nu inte var särskilt planerat. Utan man ser att man ser de här fönstren. Man ser att det finns möjlighet att ta sig in. Man kanske känner till platsen. Att man tänker att det är en quick fix. Snabbt in, snabbt ut. Så råkar Kristina komma på dem. Jag tycker också att du säger någonting om att man kör en bil som har en trasig ljuddämpare. Man har inte haft råd att fixa den bilen. Det är ganska skämmigt att köra runt en sån för att man hörs. Så att jag tycker det är väldigt intressant den teorin om det här akuta behovet av pengar. Och sen har vi det här med DNA-spåret som är väldigt intressant. Man har ju faktiskt säkrat en DNA-profil i och med att man har säkrat DNA-spår på ett av föremålen från brottsplatsen. Det kan ju vara så att det faktiskt rör sig om självaste bultsaxen och att det är just därför det är så himla intressant det här DNA-spåret.
Ja, för polisen har inte kunnat säga vilket föremål, bara att
det är något föremål
som är intressant.
Och när det här DNA-spåret säkrades så fick man ju först att försäkra sig om att det inte tillhörde någon från polisen. Eller någon annan då som arbetade med utredningen när det här begav sig. Vilket då innebär att man fick topsa både poliser och behörig personal som befunnit sig på brottsplatsen i det inledande skedet i mordutredningen 1996. Det är alltså väldigt mycket människor väldigt lång tid tillbaka och man ska försöka hitta alla de här människorna. Vissa kanske inte lever idag. Ett massivt arbete helt enkelt. Och det visade sig att ingen av de personer man topsade matchade DNA-profilen. Så polisen går fortfarande efter teorin att profilen då tillhör den här potentiella gärningsmannen.
Och det är så intressant att man nu faktiskt har någonting att gå på.
Ja, verkligen. Och förra året, 2019, när Mats Pettersson intervjuades i magasinet Horisont, så var det då i alla fall inte aktuellt att använda sig av släktforskningsmetoden. Utan i nuläget så har man gjort en familjesökning, men då inte använt sig av kommersiella register, såsom till exempel släktforskningssidor på nätet och så vidare. Och det var heller inte aktuellt att göra en fantombild utifrån DNA-profilen. Så som vi sett man har gjort i andra fall, till exempel dubbelmordet i Linköping. Men det är ingenting man utesluter att man kan göra i framtiden om det då skulle behövas en sån fantombild för att föra utredningen framåt.
Ja, säkert tror jag man tänker likadant med släktforskningsregistren. Att skulle det vara som ni tänker, tror jag att de tänker så att de har någonting att gå på. De har de här matcherna att börja arbeta med. Men skulle det vara att det inte leder någon vart, så tror jag säkert att man är öppen för att kolla på andra. Sätt att komma vidare, för att nu har man ändå tagit sig ett steg närmare en lösning.
Ja, också att man jobbar i det dolda från gärningsmannen. Går man ut med en fantombild och gärningsmannen säger att de är på rätt spår, så kanske det också leder till att den personen, ja, men jag vet inte, lämnar Sverige. Det här är ju ett sätt att jobba i bakgrunden utan att vi vanliga får veta allt, särskilt mycket. Och det är väl egentligen här man står nu, med en hel del matcher vid en familjesökning. Mer info har inte kommit fram än i artiklar sedan 2019. Och det här kan ju bero på att det tar väldigt lång tid att gå igenom ett så stort antal personer, över 200 stycken. För varje person av de här 200 stycken så behöver man först värdera släktskapet. Är det någon som är släkt med DNA-profilen eller har de bara väldigt lik DNA-uppsättning? Är det en släkting? Hur nära? Hur avlägsen släkting? Samt vilka finns det bland den personen, den då personens släktingar? Alltså det är väldigt så här tripp, trapp, trull, steg. Ja.
Ja, för det är inte de, det är inte de själva personerna som är potentiella misstänkta, utan det är deras släktingar.
Precis. Så att det blir ju som att man jobbar utifrån ett spindelnät och försöker jobba sig inåt till en match i mitten liksom.
Ja, för att ringa in den här just profilen som man är ute efter.
Så det här är ju ett jättearbete som jag kan tänka mig kan ta ganska lång tid. Så att det man är intresserad av här är ju att hitta någon släkting som man kan matcha mot just den DNA-profilen man har. Och det är därför man topsar de här 200 och sen tar sig vidare.
Ja, det är så intressant att man har kommit så här långt. Ja. Det här fallet har ju varit kallt i många år. Sen tog Kalla fallgruppen över och nu har man kommit så här långt. Jag hoppas verkligen det här kan få en lösning. Ja. Jag tror att det här kan vara nästa dubbelmord i Linköping. Jag håller tummarna för att det skulle kunna vara det. Och jag tror att för de anhöriga måste det vara otroligt skönt att känna att det äntligen händer någonting. Att man rör sig lite närmare sanningen.
Ja, och bara känslan av att alltså, i många äldre fall så kan det vara så att ja, men det finns inget DNA-spår, för att det finns ingenting som är sparat, för att man använder sig inte av DNA-teknik då. Men att man faktiskt har liksom spår säkrade som det går att plocka DNA-profil ur så många år senare. Bara där, alltså vilken teknikutveckling och vilka framsteg, och passan vad många jäklar vi kommer ha möjlighet att sätta dit tack vare det här. Nu hoppas vi att det här är nästa ut. Den 7 november 2002 togs hotellmordet upp i programmet Efterlyst på TV3. Kriminologen Leif G.W. Persson gästade studion och avslöjade sin potentiella gärningsmannaprofil. Han beskrev mördaren som en man som ska ha varit mellan 20 och 30 år vid mordet. En helt vanlig kille som han tror kan ha varit född och uppvuxen på Gotland. Och att personen på något sätt hade kännedom om lokalerna på hotellet. GV förklarade att han grundade sin gärningsmannaprofil dels på erfarenheter från andra fall, men också på uppgifter från polisen. Senare samma månad, i slutet av november 2002, häktades en 27-årig man född 1975 som misstänkt för mordet. Mannen ska figurera i utredningen under en längre tid, och det skulle visa sig att han stämde väl in på GVs gärningsmannaprofil. Dels åldersmässigt, men också när det gällde hans kännedom om lokalerna. Han hade nämligen tidigare varit anställd på hotellet och hade dessutom ett kriminellt förflutet. 27-åringen släpptes i brist på bevis,
men har aldrig blivit helt avfärdad från utredningen. Han är den enda som genom alla år har delgivits misstanke om inblandning i dådet. Polisen har sedan start arbetat efter samma teori som GV var inne på, att en eller flera av de som genomförde inbrottet jobbade på hotellet eller på annat sätt hade kännedom om platsen. För hur kunde man annars så problemfritt tagit sig igenom hotellets labyrintliknande gångar? Det är ett gammalt komplex som består av flera byggnader och det krävs att man har koll på lokalerna och gångarna för att veta precis var både verkstaden och kassaskåpet finns. Visste man rent av att Kristina jobbade ensam den natten? En annan teori som polisen arbetat efter är att Kristina ska ha känt igen inbrottstjuven. Kanske klev hon in i rummet när inbrottet ägde rum och sprang därifrån för att kalla på hjälp. Kanske mördaren såg sitt liv falla i spillror om han skulle ertappas som inbrottstjuv och då insåg att han måste mörda Kristina eftersom hon visste vem han var. Det här var en teori som kriminalinspektören Björkander arbetade efter och ofta redogjorde för i olika intervjuer. Leif G.W. Persson trodde faktiskt att mordet kommer att bli löst när fallet togs upp i Veckans brott år 2018. Precis som kriminalinspektör Björkander tror han att Kristina kan ha känt igen minst en person vid inbrottet och att detta ledde till ett motiv för mord. Ett snabbt oplanerat beslut som togs där och då. Jag tror det beror på att hon känner igen personen som mördade henne. Jag tror det, jag får för mig det. Visby Hotell är ett populärt ställe. Det har allt möjligt, bar och dans och underhållning. Det är förmodligen så att det är en person hon har sett i den relationen. Det kan vara någon som har jobbat. Det hade pågående ombyggnadsarbeten där. Annars finns det ingen skäl att slå ihjäl henne egentligen, sa Leif G.W. Persson i Veckans brott år 2018. Flyktvägen och den högljödda Volvon som susade förbi under mordnatten i Visby innerstad är någonting som genom åren har förbryllat polisen. Vart tog bilen vägen när den försvann ut genom Skansport? Polisen tror att det rör sig om en Volvo med B20-motor. Det sista vittnet som ska ha sett bilen befann sig ett hundratals meter utanför Skansport. Sedan upphörde alla spår efter bilen. Men så år 2009 fick polisen in ett tips som rörde en för dem okänd nedfart utanför Skansport. Om man har tillgång till en kod kan man trycka in den på en knapptavla. Då öppnas en garageport och man kan genom denna försvinna ner under markplan till ett parkeringsutrymme. År 2009 kunde hela Gotland.se avslöja att garaget hade undersökts av utredarna och man kunde konstatera att det hade flera olika uppgångar. En som leder upp till fastigheten som garaget tillhör och en annan som tar en ut på byggnadens gård. Om polisens teori om minst två gärningsmän stämmer skulle det här vara ett utomordentligt ställe att dumpa en bil på och sedan försvinna var för sig till fots på olika håll ute i vinternatten.
Gun Widegren var en av dem som jobbade på Visby Hotell vid tiden för mordet. I en artikel i Aftonbladets bilaga söndag år 2015 berättade hon att tiden efter mordet var en obehaglig tid för de anställda på hotellet. Mordet ägde rum när det var som mörka spåret precis innan Lucia-natten och det var många mörka nätter kvar och någon var tvungen att ta nattpassen den vintern. Det anställdes en ny särskild nattportier och rutinerna sågs över. Det bildades även en krisgrupp för att hjälpa personalen igenom den svåra tiden och allt som det innebar att jobba kvar på hotellet efter det hemska som inträffat. Några av de anställda åkade av förklarliga skäl inte jobba kvar. Vi var ett sammansvetsat gäng som arbetade där. Kristina var lite äldre än de andra. En lugn, trygg klippa, berättade Gun för Aftonbladet. Kristina, som beskrevs av sina kollegor som en sympatisk och trygg person, kom inte från Gotland. Hon hade flyttat dit från Mellansverige och levde själv utan barn. På fritiden var hon engagerad i organisationen Amnesty och hade vänner hon umgicks med från sitt volontärarbete där. Kristinas systrar Agneta och Ann-Kristin minns tydligt när de fick beskedet om mordet på sin syster 1996. De intervjuades i magasinet Horisont under hösten 2016 och berättade att de också, precis som Kristina, hade jobbat på hotell. Agneta hade jobbat natt när telefonen ringde och det var Gotlandspolisen som kom med det ofattbara beskedet om att Kristina inte längre var vid liv och att hon hade bragts om livet. Systern Agneta, som också var nattportier, minns hennes arbetsplats, ett hotell i Märsta, gav henne stöd efter den fruktansvärda händelsen och erbjöd henne att ta ledigt för att få sörja och vila upp sig. Men jag kände att om jag går med på att vara ledig nu så kommer jag aldrig att kunna komma tillbaka. Så jag jobbade på. Jag jobbade vidare som nattportier ända till pensionen, berättade Agneta i intervjun med Horisont. Men då och då kom hjärnspöken om vad som hänt systern i fattene. Det är en specifik känsla att jobba natt. En känsla av utsatthet. Och du vet, när du jobbar natt på det där sättet så lär du dig nattens ljud. Du vet exakt hur det låter när någon öppnar en dörr på tredje våningen. Du hör det och du vet att du inte behöver vara orolig. Men tänk dig att du springer och lyssnar på alla ljud hela natten. Du blir ju helt slut. Systrarna är hoppfulla om att mordet på Kristina en gång för alla ska få ett avslut. Både pappa och vår bror Sture dog utan att få veta vem som gjorde det. Min förhoppning är att jag åtminstone ska få veta vad som faktiskt hände innan jag dör. Det är drömmen, sa Agneta i intervjun med Horisont. Tack för att ni lyssnat.
Vi är tillbaka igen nästa vecka. Ta hand om er.
Ta hand om er. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.